Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotexten läser vi ur Johannes 17, verserna 18-23. Och Jesus ber: Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen, och jag helgar mig för dem, för att också de ska vara helgade i sanningen. Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Amen. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i din kärlek sände din son till världen att bli vår frälsare. Och vi tackar dig för att du har talat till oss genom profeter och apostlar och fört oss till tro på Jesus genom ditt ord. Stärk nu vår tro genom ditt ord och ge oss förmåga att vittna om dina frälsningsgärningar och vittna för världen på ett sätt som behagar dig. Amen. Ja, vi har hört en bön av Jesus, ett stycke Jesu överste prästerliga förbön. Och där ber Jesus för oss. För han säger ju så här: inte bara för dem ber jag, alltså inte bara för apostlarna, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Och vilka är det som genom deras ord kommer att tro på mig? Och det är ju alla vi som har kommit till tro på Jesus Kristus och grundar vår tro på apostlarnas ord. Så i Jesu översteprästliga förbön så ber han för alla som har kommit till tro på honom genom apostlarnas ord. Och skriften betygar på många ställen att det är just på det sättet vi får den frälsande tron, alltså genom apostlarnas ord eller genom skriften. Paulus skriver så här till Timoteus: du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Och Paulus skriver till församlingen i Rom: alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Och Jakob skriver: lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Och Paulus han skriver till i Efesierbrevet: alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och vad är apostlarnas och profeternas grund? Ja, det är ju deras ord och undervisning. Och Gud, han har bestämt att handla med oss genom apostlarnas och profeternas ord. Och genom deras ord ge oss sin nåd och ge oss den frälsande tron. Och det är därför vi kallar evangeliet ett nådemedel. Alltså ett medel som Gud använder för att ge oss sin nåd. Och det finns varken något löfte eller något exempel i skriften att Gud vill handla med oss på något annat sätt. Alltså utan sitt ord eller vid sidan av sitt ord. Men ända från tidernas begynnelse så har ju Gud låtit sitt ord förkunnas offentligt av människor. Och han har sänt förkunnare. Han har sänt profeter. Och till slut så har han sänt apostlar för att predika Guds ord. Just därför att han genom sitt ord vill ge oss den frälsande tron. Och inte på något annat sätt. Ja, konfirmanderna kanske kommer ihåg ett annat sätt. dopet, eller hur? Dopet frälser. Och, men i dopet så har ju Gud knutit sitt ord till vattnet. Och dopet renar i kraft av ordet. Så därför kan man ändå säga att det finns bara ett enda nådemedel. Och det är evangeliet i ord och sakrament. Så på frågan hur vi blir kristna. På frågan hur vi får den frälsande tron på Jesus Kristus kan vi ge ett klart svar. Vi kan ge det ett klart svar utifrån Jesu översteprästliga förbön. Vi får tro och blir kristna genom apostlarnas ord. Och därför är det viktigt att vi håller fast vid skriftens undervisning, att vi bevarar skriftens undervisning, att vi för den vidare, ren och oförfalskad, att vi själva använder skriftens undervisning så att vi får en starkare tro. Så han ber för oss. Men vad är han ber om? Vad är själva hans begäran från Fadern för oss? Jag vill höra att han säger, jag ber att de alla ska vara ett och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Så här talar Jesus dels om den inre andliga gemenskapen som vi har med den treenige Guden och med varandra genom tro på Jesus Kristus. Och fast den här en inre andlig gemenskap, det är ju någonting som inte världen kan se. De kan inte förstå någonting av det. Så Jesus talar också om hur den enheten kommer till synligt uttryck så att det blir till vittnesbörd för världen så att de kan förstå någonting av den. Och den här inre andliga enheten som så att säga är osynlig men är verklig, en verklig andlig gemenskap vi har med den treenige Guden och med varandra genom tron, den ska komma till uttryck i att vi är eniga i vad vi säger och lär. Vi är eniga i våra värderingar och i vårt tankesätt, så som Paulus förmanar församlingen i Korint. Och när vi hör den här förmaningen riktas till församlingen i Korint, då ska vi uppfatta det så att den är riktad också till oss. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Och så hörde vi också i dagens epistel ur Efesierbrevets fjärde kapitel att vi ska leva värdigt. Den kallelse vi har fått, vad är det? Jo, var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp i er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Så det är på det sättet som den här andliga enheten kommer till uttryck, alltså i ödmjukhet och i mildhet. I att vi har tålamod med varandra och överseende med varandra. Och att vi är eniga i läran och bekänner ett och samma hopp. Att vi bekänner och vittnar om en och samma tro, ett och samma dop och så vidare. Och en sån kärlek och en sån enhet i tron, det är ett verkligt vittnesbörd för världen. Och Jesus ber nu Fadern att han ska ge oss vishet, att han ska ge oss kraft, att han ska ge oss förmåga att ge ett sånt vittnesbörd. Så Gud vill att den inre andliga enheten vi har med honom och med varandra genom tron, den ska komma till ett yttre synligt uttryck. Alltså den ska komma till uttryck i en yttre synlig kyrkogemenskap. Och den innebär att i vår kyrkogemenskap så ska det bara finnas en tro. Ett dop. Innehållet i all offentlig undervisning, innehållet i alla predikningar, innehållet i alla föredrag och skrifter, men också innehållet i ert vittnesbörd, i privata vittnesbörd, det ska vara skriftens lära och inget annat. Så i kyrkan så får man inte ge rum för olika uppfattningar och meningar som strider mot varandra. Ja, alltså visst kan vi ha lite olika uppfattningar när det gäller praktiska ting. Hur vi ska ordna saker praktiskt. Där kan man ha lite olika uppfattningar. Men så fort vi kommer på ett område som skriften berör, så är det skriften som gäller och inte mänskliga meningar. Så det får inte finnas olika mänskliga ideologier och tankesystem. Utan när det gäller tron, då i kyrkan så ska vi grunda vår tro på apostlarnas och profeternas ord. Och så ska vi uttrycka, alltså det ska ju vara en ärlig tro vi grundar på apostlarnas ord. Och en ärlig tro, en äkta tro, ska ju också komma till uttryck i våra ord och gärningar. Och när världen märker, när världen ser det, så förstår de någonting. De förstår att de har att göra med någonting som är för mer än ett mänskligt tankesystem, mänskliga ideologier eller politiska partier. För där får ju alltid ett argument genast ett motargument. Om man tvingas kompromissa för att uppnå någon form av enighet. Eller så är man tvingad att tolerera det motsatta för att det inte ska bli kaos. Men de kristnas enhet, de grundar sig på, det grundar sig på apostlarnas och profeternas ord. Och det är ett vittnesbörd som ger Gud äran. Det är ett vittnesbörd om att här är någonting för mer än ett mänskligt tankesystem. Jesus är sänd av Gud. Det är det de ska förstå. Och att vi har gemenskap med Fadern och Sonen. Gud vill att vi ska vara eniga i den undervisning som han har gett genom sina profeter och apostlar. Och det är ett resultat av synden när kristenheten splittras i olika fraktioner eller olika grupper och partier som är oense sinsemellan. Och det är ju ett faktum att kristenheten är splittrad på det sättet. Och det ställer krav på oss vilka vi ska tillhöra. Och det här det är prov som Gud ställer oss inför. Även om inte Gud står bakom oenigheten, så är det ju inte. Så är det han som ställer oss inför prövningen vilka vi ska tillhöra. För det heter i första Korintierbrevet 11:19. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som är äkta. Och oenighet i läran, eller oenighet om vad kärleken kräver, det beror på att en del inte vill rätta sig efter skriften. Så det finns en del också inom kyrkan som inte vill tro och lära det som skriften säger att vi ska tro. En del vill inte leva så som skriften lär. Så egentligen är det mycket enkelt att identifiera vilka vi ska tillhöra. Vilka ska vi tillhöra? Och det är ganska enkelt, för att allting ska ju bedömas utifrån skriften. Men nu är det väl så också att det finns ingen perfekt kyrka, det finns ingen perfekt församling, utan överallt så finns det svaghet och det finns brist. Ingenting är fullkomligt där vi är, för vi är inte fullkomliga. Men det är en sak. En helt annan sak är då man medvetet vill skapa utrymme i kyrkan för trosuppfattningar och livsstilar som går tvärt emot vad skriften säger. Och ibland skyller man den här splittringen i kristenheten på skriften. Och det är ju ett verkligt dåligt vittnesbörd. Alltså när det får den effekten. Och det är den effekten oenigheten får. Om man börjar skylla splittringen på skriften, eftersom det finns så många olika uppfattningar bland de kristna, så beror det väl på att Bibeln kan tolkas på många olika sätt. Och det är omöjligt att säga vad som är rätt och fel utifrån en sån tvetydig bok. Och det är just det dåliga vittnesbörd som är mot Guds vilja. Alltså Jesus, han ber ju om motsatsen. Att vi ska vara eniga, och den enigheten är ett gott vittnesbörd för världen. Och slutsatsen att oenigheten beror på skriften, den är ju helt felaktig, för skriften är en klar och tydlig bok. Den lär oss klart och tydligt vad vi ska tro och vad vi inte ska tro. Den lär oss klart och tydligt vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Den är fullt kapabel och behöver inga tillägg eller något annat bidrag, utan den är fullt kapabel att göra oss till fullt färdiga gudsmänniskor. All splittring i kristenheten beror på att man inte vill använda enbart skriften för att avgöra vad vi ska tro och vad vi inte ska tro, hur vi ska leva och hur vi inte ska leva. Utan man för in här främmande material. Och vi visar att vi är Kristi lärjungar och vi förblir vid hans ord och så enigt tillsammans med en mun bekänner skriftens undervisning. Det är ett gott vittnesbörd för världen. Det är något som ger Gud ära. Och sen säger Jesus i sin förbön för oss: och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Så alla kristna har fått Kristi härlighet. Och vi har tagit emot den och omfattar den genom tron. Men det är ingen härlighet som syns i våra kroppar. Det är ingen härlighet som märks i våra egenskaper. Så det är ingen härlighet som lyser i mörkret så där som talan visar. När ängeln uppenbarar sig för herdarna. Guds härlighet uppenbarade sig och lyste upp hela mörkret kring herdarna. Eller som då Guds härlighet uppenbarade sig på Sina i berg och ljuset var så starkt att det lyste upp natten här, så att även de kringliggande bergen blev ljus, i ljus. Nej, vår härlighet, så länge vi, den vi har fått och den vi har tagit emot genom tron, den är dold så länge vi lever. Så tvärtom är det så att vi tror på den tvärt emot vad vi kan se. För vad vi kan se är ju någonting annat. Vad vi kan se är ju att vi är långt ifrån härliga. Vi är bräckliga och vi är dödliga och vi går mot döden. Man kan säga att vi dör en smula varje dag. Och vi har inget annat val än att vända åter till jord så som Gud har befallt. Hela skapelsen är ju lagd under förgängelse. Men den härlighet som vi har fått, den ska en dag bli uppenbar. För Johannes skriver så här i sitt första brev: mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli det ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, då kommer vi att bli lika honom, till då får vi se honom sådan han är. Så en dag, Då ska vi se Kristus i hans härlighet och förvandlas och bli lika honom. Så då kommer vi att se och då kommer vi att känna den härlighet som vi här tror på. Och vad den förvandlingen och vad den härligheten innebär, det har vi svårt att förstå. Ja, inte ens aposteln Johannes, som ju fick se in i den himmelska världen, förstod det. För han skriver, vad vi ska bli det är ännu inte uppenbarat. Och ändå hade han sett in i den himmelska världen. Men alltså, så länge vi lever här så kan vi inte se den här härligheten. Vi kan inte förstå den till full och vi kan inte känna den i vår kropp. Men vi förstår ju ändå att det innebär en oerhörd glädje och härlighet som hör ihop med det fullkomliga livet i Guds gemenskap. Och Paulus han skriver på samma sätt om den dagen, alltså när vi ska se vår Herre Jesus Kristus. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, för han har makt att lägga allt under sig. Så det är så vi ska tänka om härligheten. Vi är redan nu ägare av den härlighet som Jesus har gett oss. Vi omfattar den genom tro. Vi har fått den av nåd. Vi har inte förtjänat den på något sätt. Den märks inte på utsidan. Den märks inte på insidan heller, utan där kan man också hitta bara många sjukdomar och svaghet. Men den ska bli uppenbar en dag. Nej, vi får se Jesus sådan han är. Och Jesus, vi ska lägga märke till att Jesus säger att han har gett oss den härligheten i ett speciellt syfte. För det första säger han, för att det ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett. Så Jesus har gett oss sin härlighet för att vi ska vara förenade med varandra och förenade med den treenige guden. Han har gett oss den gemenskap som syndafallet berövade oss, som vår synd berövat oss. Han har gett oss sin härlighet av nåd för att vi som Guds barn ska leva i Guds gemenskap för evigt. Och Jesus säger för det andra, då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Så den här inre andliga enheten och den här härligheten, den ska komma till uttryck för världen så att de kan förstå någonting. Och en rätt yttre enhet, det är ju att vi är eniga kring Guds ord och uttrycker den enheten med gemensam gudstjänst och kärlek och kärleken till varandra. Och det är ett rätt vittnesbörd för världens människor, och det säger någonting om Jesus, att Jesus är sänd av Gud. Det är ett vittnesbörd om att Gud så högt älskade världen att han sände sin enfödde son för att vi skulle leva genom honom. Det var ju apostlarnas vittnesbörd. Och vårt vittnesbörd ska ju vara precis detsamma. Amen, låt oss så be. Kära Jesus, vi tackar dig för att du ber för oss. Och vi vill förena oss i din bön och be om sann enhet. Bevara oss trogna ditt ord. Och hjälp oss ge ett gott vittnesbörd för världen. Föröka i oss kärleken till varandra. Och låt det bli ett vittnesbörd för världen. Vi tackar dig för din härlighet som du har gett oss. Som vi omfattar med tron. Och ser fram emot en dag då vi ska få se dig som du är. Och bli förvandlad till din likhet. Hjälp oss komma ihåg din rika gåva. Så att vi lever i tacksamhet till dig. Amen.